Vad härligt va, att vi slipper covidpasserna, eller hur? Vad skönt, vi får hoppas att det håller i sig så på något sätt så ger oss en känsla av att hoppet kommer tillbaka och att det kommer en annan tid. Idag ska jag ta med dig in i en berättelse som för mig har betytt ganska mycket och som ja, man kan säga att det har varit en del av min brottningskamp, men också en brottningskamp som jag upplevt att andra människor har brottats med. Och det är det här som handlar om vår passion, det här som får oss liksom tända till, det som får oss att på något sätt tycka att det man håller på med är meningsfullt. Det känns som att jag är på rätt plats i rätt sammanhang. Men det här med passion, det här med lust, det här med inspiration eller vad man vill kalla det, det är också någonting som vi kan tappa på vägen. Till och med i kyrkan så kan vi liksom tappa vår passion. Och när vi gör det, och du kanske sitter här idag som på något sätt i ditt jobb eller i kyrkan eller vad du rör sig i för sammanhang, kanske i familjen, på något sätt har tappat din passion. Jag upplever en särskild hälsning till dig. Det finns en väg ut till att man hittar sin passion igen. Och en särskilt som sagt var inspirerad berättelse, den handlar om den hemmavarande sonen. Kan vi få upp texten? Precis. Det är två berättelser som hör ihop, två brorsor. Den ena kallas den förlorade sonen och den andra kallas för den hemmavarande sonen. De har helt olika berättelser och sammanhang, men de hör ihop. Men jag tror att för oss som sitter idag så känner nog vi igen oss mer i den hemmavarande sonens problematik än i den förlorade sonen. Och det är det jag ska komma lite grann till i min predikan. Men vi kan börja med att läsa i Jesu namn. Vi läser från Lukas 15 med början från vers 25. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för ditt levande ord och ditt tilltal i vår tid. Fyll oss med din heliga ande så vi hör din röst tala in i vårt hjärta. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Sveriges framtid ligger i huruvida vänstern kan hantera sin besvikelse. Ungefär så gjordes ett uttalande på 80-talet någon gång. Det var en författare som en slags fundering om vad händer med en människa som tappar någonting på vägen. Alltså 70-talet, då var ju vänsterrörelsen väldigt stark i Sverige. Och det fanns en kamp för solidaritet och det fanns en känsla bland människor att man skulle ta tag i rättvisefrågor, hjälpa den svaga och så vidare. Det var liksom en strömning som fanns i samhället. Och kyrkan hakade ju på det här, ungefär som man gör med miljörörelsen idag. Att man liksom tar en bit av någonting som är bra, inte alltihopa, inte ett politiskt parti, men man tar en bit av kakan och så liksom lyfter man in det i sitt eget sammanhang. Och jag växte upp i lite en del av sånt sammanhang. I en församling där det fanns väldigt mycket studenter och Uppsala var väldigt influerad mycket av de här drivkrafterna som då fanns i samhället. Och man tänkte sig liksom att vi skulle gå mot en utveckling där vi brydde oss mer om varandra och ja, allt det här som på något sätt handlar om medmänsklighet och solidaritet. Men riktigt så blev det ju inte. Och jag ska komma till det. Och hur uttryckte man det i kyrkan? Att man var en del av, så att säga, framtiden, solidariteten. Jo, det är lite kul det här. Det fanns en klädkod, ska ni veta, i kyrkan. Ibland. Inte bland alla, men det fanns en liten klädkod. Och det var liksom att man skulle gå i näbbstövlar, bruna. Bruna, känner jag igen, bruna näbbstövlar. Och så skulle man ha en grön fjällrevenjacka. Och så skulle man på det ha en ljusblå SMU-konken. Helst lite sliten. Och så skulle man ha Hassan-sjal. Och så pricken över hit en sån här liten gult märke och det stod det nej tack till kärnkraft. Känner ni igen det? Någon kanske, varför kan inte någon klä sig så? Jag liksom, då får jag applådera. Det skulle vara så häftigt om någon liksom kunde lite retro gå tillbaka till 70-talet, hur det var då. Va? Lite så här flummigt, lite mysigt. Men det fanns något gott på ur det här att liksom vi skulle tänka på varann. Men sen hände ju någonting så här, och det var ju att 80-talet kom med full kraft. Och det var då marknadskrafterna på allvar började liksom ta sig in i Sverige. Det var inte lika självklart att vi skulle tänka på andra, det var inte lika självklart, utan då var det så här, tänk mer på dig själv, satsa på dig själv. Och den här författaren, han reflekterar liksom så här, när man ser någonting utvecklas åt ett håll där man inte har tänkt sig, vad gör man då? Och hur hanterar man sin besvikelse? Inte bara på människor, inte bara på samhället, utan också vi som är kristna. Hur hanterar man sin besvikelse på Gud? För den hemmavarande sonen, han är inte bara besviken på människor, han är besviken på Gud, på sin far. Han är son, men han känner så här, ja, det har inte blivit som jag hade tänkt mig, utan mycket av mina drömmar och visioner har liksom rasat. Och hur en människa hanterar sin besvikelse, det handlar ju väldigt mycket om framtiden. Hur du och jag hanterar våra besvikelser. Den hemmavarande sonen, han är gruvligt besviken på livet. Och det är som att man liksom på något sätt dras in i en känslomässig process. Som man inte vet riktigt var den slutar, utan som man får skriva själv. Och kanske du känner igen dig i den här situationen, att du är hemligt besviken på livet, kanske på Gud. Kanske på ditt jobb eller vad det nu för sammanhang du har. Du är liksom indragen i den här processen därför att det ska finnas en väg ut. Det som skiljer den hemmavarande sonen från den förlorade sonen, det är ju att den förlorade sonen, han kastar bort sitt liv, eller hur? Han ger sig av. Han säger så här, nu är inte jag med längre utan nu vill jag ha ut mitt arv och nu ska jag pröva lyckan där utanför och nu ska jag leva livet. Och det går som det går. Han liksom kastar bort det här livet som han har fått. Och jag tänker många gånger att det finns personer jag har mött som verkligen stämmer in på bilden av den förlorade sonen. Jag har träffat Sebastian Staxe till exempel. Han stämmer ju så in på det här livet att en människa som kommer till Gud och liksom hittar sin plats men tidigare har liksom kastat bort hela sitt liv och det kunde ha gått hur illa som helst. Men handen på hjärtat, hur många av oss som sitter här idag känner igen oss i den förlorade sonen? Ja, inte jag. Speciellt mycket. Men jag kan känna igen mig så väl i den hemmavarande sonen. Den hemmavarande sonen, han har också gjort ett antal förluster i livet. Men han har tappat sitt liv. Han har liksom tappat någonting som bara har droppat. En serie av besvikelser tycks det vara. Någonting har kommit in i hans liv där han upplever livet blev inte som jag tänkte mig. Utan det blev precis tvärt emot. Han är kvar. För vad skulle han ta vägen? Alternativet är ju inte att göra som brorsan, därför att det är ju inte hans väg. Och när vi blir besvikna i livet så väljer vi ju inte den, vad ska vi säga, väg som den förlorade sonen gör. Utan ofta blir vi kvar i våra sammanhang bittra, besvikna och ibland med en stor portion självömkan. Jag har varit där ibland, men jag har tagit mig ur. Och jag skulle vilja säga så här, Gud tar inte tillbaka sin kallelse eller sina gåvor, men vi kan tappa vår passion. Den förlorade eller den hemmavarande sonen, han har tappat sin passion. Han vet inte längre vad han håller på med. Han kan inte se vad fadern ser i honom. Han kan överhuvudtaget inte se någonting gott i det han befinner sig. Han har ju allt omkring sig. Han har tjänare. Han har möjligheter, han har mat på bordet, förmodligen en ganska skön säng att sova. Och han har liksom tillgång till allt, men allting han har runt om sig på något sätt hjälper inte det. Därför att när vi tappar vår passion så är det som att det äter upp den vackraste vinterdag som vi har där inifrån. Det käkar upp våra liv. Det är en fruktansvärd känsla att tappa sin passion. Det är som att man en gång tittade på en färg-tv och nu är det svartvit tv. Det finns inga nyanser, finns inga färger, utan allting smakar i stort sett ingenting. Det är där han befinner sig. Ibland så brukar jag dra paralleller till det här med yrkeslivet. Trivs du på ditt jobb? Det är en intressant fråga. Och de flesta svarar då, jo men det är ganska bra. De flesta vill ju inte riktigt avslöja att man egentligen kanske har en gnagande känsla av olust eller har tappat sin passion. Jag menar, jobbet går ju vågor, men liksom, vem vill säga att man har tappat sin drivkraft? Vem vill säga att men jag tycker det är pest att gå till jobbet? Ja, men du har ju så fin lön. Och du har ju så bra yrkeskarriär. 4 år på högskolan. Men ibland hjälper inte det. Jag brukar ställa frågan så här istället. Det är mycket mer effektivare. Bara för att människor överhuvudtaget ska få kontakt med sina känslor. Om du fick möjlighet att bli ekonomiskt oberoende. Om du fick möjlighet att behålla din lön resten av ditt liv. Skulle du gå till ditt jobb då? Och när man får prata i förtroende med människor. Jag har suttit ner med i olika grupper med människor. Eller jag har ställt den frågan enskilt. Så säger en hel del människor. Väldigt många människor. Jag skulle gå till chefen och säga upp mig direkt. Omedelbar verkan. Jag skulle göra något helt annat i livet. Och så kommer tårarna. Så kommer den här känslan. Den här bristen på passion som jag har haft en längre tid. Den har gått ut över min familj. Det har gått ut över mig. Och jag mår liksom jättedåligt. Ja, men varför slutar du inte på ditt jobb då? Ja, men vad ska jag ta vägen någonstans då? Lånet ska betalas. Bilen. Har man barn så har man underhållsplikt och så vidare. Så här. Man kan uppleva sig sitta fast i ett ekorrhjul. Och då tänker man ju så här. Ja, men det är ju människor som kanske har något. Jag vet inte vad. Tråkigt lagjobb eller vad det nu handlar. Nej, väldigt många människor har en hög utbildning. 4 år på högskolan och har en hög position. Jag tänkte så här, jaha, man har allt men ändå så kan man tappa sin passion. Man kan liksom står där mitt i livet. Allt borde vara bra. Men jag har tappat någon viktig drivkraft i livet. Och inte så sällan när man pratar med människor som har sådana här människovårdande yrken så handlar det om att man inte riktigt fick komma till sin rätt. Jobbet blev inte vad jag trodde att det var. Utan det är den här dokumentationen. Jag ville vara ute bland människor, men jag sitter på mitt kontor och mest dokumenterar. Och det jag brann för en gång i tiden, det finns inte där, utan jag är liksom, ja, vad håller jag på med egentligen? Det är den här känslan som fångar den hemmavarande sonen. Han har mist sin passion. Den här terminen så ska vi ju prata om den gåvobaserade församlingen. Och det finns olika böcker som man kan läsa. En bok jag läst som är väldigt bra, den är skriven av Bruce Bugsy. Och den heter Som fisken i vattnet. Och så tar han upp andens gåvor. Om hur de fungerar och ja, hur man kan söka dem här och så vidare, va. Men sen i ett kapitel så tar han upp det här med passionstest. Alltså det här att det räcker inte med andens gåvor. Man behöver en passion. Alltså det räcker inte att vara rikt utrustad och ha alla möjligheter. Man behöver ha en passion. Man behöver hitta sin passion i livet. Och när man har det och har hittat det, då faller liksom allting på plats. Det finns en kamp man måste gå in. Det finns en brottningskamp man måste ha med Gud. Och ibland kan det tyckas vara lite ofromt. Den förlorade sonen, han kommer ju hem och pappan är glad. Men den hemmavarande sonen är ju inte glad. Utan när den förlorade sonen kommer tillbaka, då blir det en fullständig explosion. Alltså, du, vad har jag fått ut av det här? Jag har inte ens fått en killing att festa på med mina vänner. Han fullständigt exploderar. Men det är första gången han kanske är riktigt ärlig mot sig själv. Och för någon som tycker att det här, ja men det här är ju ofrumt. Får man vara arg på Gud? Får man explodera på Gud? Ja. Läs Saltaren, läs klagovisorna. Alltså de är fulla av känslor. All lugn separerar oss ifrån Guds kontaktyta. Men sanningen, den ställer oss i kontakt med Gud. Det måste ske. Och vad gör Fadern i den här? Jo, han ställer sig med öppna armar och så säger han till sin son som är så rasande arg på sig själv, på livet och på Gud. Allt mitt är ditt. Han tål det till 100%. Och jag tänker, om Jesus kunde be för sina bödlar, Fader förlåt dem, så tål han nog bra mycket i livet. Han tar emot allt. Han tar emot våra känslor, han tar emot vår ilska, han tar emot vår frustration. Och så pekar han på det här att ingenting har ju egentligen förändrats hos Gud. Han är trofast, han står stark, men du och jag kan vackla i livet. Vår passion kan liksom bli som ett sänke som drar oss till botten. Kanske du sitter idag här, du har mist din passion. Men det finns en väg tillbaka. Och det är det nu svarar på frågan, vem är jag och vem är Gud? Man kan inte ställa sig, man kan inte gå tillbaka i historien och låtsas att vi lever i samma tid eller har samma upplevelser. Utan man får börja på något sätt om igen och ställa sig frågan, vem är jag och vem är Gud? Så att man får en ny gudsbild. Kanske en ny uppenbarelse av Gud. Ibland så kan också vara den här känslan som jag tycker mig se hos den hemmavarande sonen. Nämligen att han upplever sig själv som han alltid är nummer två. Eller hur? Alltså, alla andra går före mig i kön. Alltså, alla andra blir välsignade. Till och med han som har slösat bort sitt liv. Han blir välsignad. Men jag ska alltid hamna i sista ledet. Det finns en sång som faktiskt uttrycker den här känslan. En sån här gammal, jag vet inte om en väckelsång. Och då går ju, Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli, eller hur? När du andra mig välsignar, eller hur? Alltså, det är ju en människa som sitter där i kyrkbänken och sjunger med full hals. De där blir ju välsignade. Men hur blir det med mig? Går du förbi mig, Jesus? Går du ska jag vara en människa som i hela mitt liv lever som nummer två? Eller kan det vara så att det finns tillfällen, och den här kanske dagen, då du får känna att du är nummer ett? Jag var på en konferens en gång. Och då var det mötesledaren som bjöd in till förbön. Och så säger han så här. Den här förbönen, den är till för dig. Som väldigt ofta, eller hela ditt liv, kanske har känt dig som nummer två. Men nu får du vara ett. Och så var det massor av människor. Fanns pastorer också, fanns alla möjliga människor. Och de liksom gick fram. Och det var liksom, det är okej att känna som man känner. Och det ligger i en välsignelse i när vi liksom inför Gud, men också inför människor, får kontakt med våra känslor. Får sätta ord på våra upplevelser. Därför att du och jag, vi måste vinna vår passion. Det är den kanske stora kampen idag. Att inte bli likgiltig, att inte strunta i allting, utan Jesus, kom och ge mig av din passion. För andra människor i den här världen, så att jag kan bli levande och brinnande igen. Och ibland, till sist, som en avrundning av den här predikan, man måste ibland gå in i en Jakobskamp. Ni känner igen det här, den här berättelsen, hur Jakob brottats med en okänd. Och det står så här i första Mosebok. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte med mindre att du välsignar mig. Så kan du säga till Gud, jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Jag är envis, jag vill ha din välsignelse. Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Jag ska ha tillbaka det jag en gång tappade. Därför att då får jag upp ögonen för världens problem. Då ser jag de som är de förlorade sönerna eller döttrarna. Och då vet jag också varför jag sätter mig vid samma bord och äter tillsammans med fadern och den som har gått vilse i livet. Därför att jag känner igen mina sår i dina sår. Och jag känner igen mitt liv i dina liv. Jesus möter oss inte ovanifrån utan underifrån. För det är där ingången till Jesus sitter. Du och jag har nyckeln till att förstå människors liv. När vi vågar sätta ord på våra känslor, när vi vågar berätta för andra hur livet kan upp, då skapas evangelium. Och då kan vi säga med hela församlingen, nu lever inte längre jag, nu lever Jesus i mig. Amen. Herre, så tackar vi dig för ditt levande ord. Tack för att du möter oss, Herre, idag. Och Herre, nu vill vi sätta ord på våra känslor. Och kanske någon här idag sitter och känner så här, jag har tappat min person. Det är inte roligt på jobbet. Det är inte roligt i livet. Det känns som att allting är grått och trist. Herre, tack för att vi får be som Jakob. Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Välsigna oss idag, Herre. Och gör våra liv passionerade så att vi med dina ögon ser världens problem och bekymmer. Och kan dela livet och sårbarheten, känslor och upplevelser av hur det är att leva idag. Om det här ber vi i Jesu namn. Amen.